Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 102. Vi sitter i en lite klurig sits här inför Game Week 18 som många har planerat för en lite längre tid. Det kommer dras en hel del chips, men just nu så vet vi faktiskt inte riktigt vart den här Game Weeken kommer att landa. Vi ska prata lite om det här idag. Vi spelar in torsdagen den 7 januari och agendan för dagen är att vi kommer fortsätta med den nya laggenomgången, det vill säga fokus på 6 matcher istället för alla 10 som vi har valt ut. Och vi kommer även prata lite kort om övriga matcher som har spelats och de övriga lagen. Vi kommer ha en veckans diskussion som djupdyker just i Game Week 18. Det finns en hel del olika chipstrategier. Ska man använda chips överhuvudtaget? Free hit, wildcard och så vidare. Vi kommer inte ha några veckans rekommendationer den här veckan och det handlar mycket om den här diskussionen som vi har. Free hit kommer ju gå på de korta rekommendationerna versus wildcard, och vi pratar mer spelare man vill ha på lite längre sikt. Däremot kommer vi ha en kaptensdiskussion för Game Week 18 som vanligt, och vi kommer att avsluta med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och med det så hoppar vi rätt in i laggenomgången. Och Stefan, du kan börja och ta oss igenom Chelsea City 1-3.
Yes, och vi får ju se ett City som kör över Chelsea trots att man har en hel del avbräck på grund av covid-19, och det tycker jag imponerar, och jag tycker man får en allt starkare känsla av att Citys form verkligen är på väg uppåt här efter en knackig inledning på säsongen. Främst offensivt så har det lossnat lite mer här på slutet, och det tillsammans med ett fördelaktigt spelschema gör dem högintressanta, skulle jag säga. Man spelar ju både i Game Week 18 och har dubbel i Game Week 19. Kevin De Bruyne är ju självskriven i mitt bygge härifrån. Han har fått vikariera som anfallare nu på slutet när Jesus har legat i sjuksängen och Aguero verkar ha fortsatta problem med sin skada där. Eller han är i alla fall inte 100% och har inte spelat speciellt mycket alls. Men jag tycker De Bruyne har gjort det bra. De få matcher vi har sett honom här som striker, och det är möjligt, nu tog han mycket poäng här mot Chelsea, men det är, jag tror inte att det behöver vara direkt negativt att han spelar striker. Just hans målhot i öppet spel kanske blir än lite större än vad det har varit, kanske har lite negativ effekt på hur mycket chanser han skapar, men i fantasy tycker jag att han är sjukt intressant i alla fall härifrån. Sen om man vill fylla upp med, vilket det finns goda anledningar att göra, så tycker jag att de två andra platserna, att det är försvarsspelet som lockar mest. Och då kanske med på nytt födde Stones som fortsätter hålla Laporte utanför laget. Men jag tror att han får spela så länge han gör det så här bra. Och han kostar endast 5 miljoner, så det är ju ett kap i fantasy när han spelar. Han visar dessutom upp här mot United att han kan göra mål på offensiva fasta situationer, vilket såklart är ytterligare positivt. Han har även tagit en del bonuspoäng, så att han känns intressant. Och sen den andra platsen är väl mellan Cancelo och Diaz. Jag tycker att jag håller Cancelo högst, och visst, han kanske har ett lite högre rotationshot, men sett till när han spelar så tar han mer poäng, och jag tycker han har haft rätt oflyt här på slutet. Han har visat jättefin form och ja, men skapar chanser hela tiden, han har inte fått speciellt mycket utdelning. Diaz, där tror jag att man kan ha lite lägre förväntningar på offensiva poäng än Cancelo, men såklart mer given kanske. Sen tycker jag även Gundogan bör nämnas, som har fått en mer offensiv roll i de matcher där De Bruyne har spelat som striker. Och det har mer varit av blivit ett rent 4-3-3-spel för City positionsmässigt. Och då har Gundogan varit en av de två på mitten som har haft en mer framflyttad position. Han har även visat bra form med 3 mål på de senaste 4 ligamatcherna. Sterling då, jag tycker han är lite för dyr sett till den form han har visat upp på slutet. Men visst, matcherna är grymma, så att han skulle ju kunna motbevisa mig här och leverera fint även han. Det om City. Om man kollar på Chelsea så tycker jag att de är inne i en tuff period. Både Chelsea och Lampard har det riktigt tungt här. Jag är osäker på om man kommer att överleva den här formdippen. Vi vet ju att Chelsea brukar vara ganska snabba med att agera på matcherfronten, och enda anledningen till att han är kvar är väl att det är just en klubblegendar som är tränare just nu, och jag tror inte att någon annan tränare hade fått så här mycket förtroende i ett Chelsea annars. Med det sagt så har de ju dubbel game week 19 och helt okej matcher, eller fina matcher efteråt, så firma Chilwell Zuma är ju fortsatt intressanta ur FPL, men kanske mer av en behåll än att kasta sig på köpknappen här. Offensivt sett så dissar jag Chelsea helt, men noterar att Ziyech är tillbaka från skada nu, och det borde ju gynna Chelseas offensiv framöver.
Jag tycker det finns väldigt mycket att säga om kanske framförallt City, men jag ska inte skjuta in här, för det kommer komma sen när vi pratar free hit och wildcard, och då pratar vi även kort kontra långsikt, så att jag stannar där. Däremot tycker jag att Sterling faktiskt har visat en gryende form. Sen så, som sagt, det är svårt att klämma innan med det priset, om man även ska ha De Bruyne och de övriga premiumalternativen som ändå lockar i andra lag. Fredrik, jag tänkte du kan få prata lite Spurs. De vinner med 3-0 mot Leeds.
Absolut. Och det var väl ganska många, inklusive du Alex där, som hade förutspått att det här skulle sluta som det gjorde och att Spurs skulle nyttja de här svängdörrarna som finns bakåt för Leeds. Det kunde ju faktiskt ha blivit betydligt större siffror än vad det blev om de hade haft ännu mer effektivitet framåt, Spurs. Vi ser en fortsatt rotation på ytterbacken. Doherty och Davis får gå in då, istället för Reguilón som har bänken och Orier som inte ens var med i truppen. Det blir dubbla siffror i poängkolumnen för både Son och Kane. Vilket ju, ja, som sagt, var ganska så väntat. För oss som satt utan båda två så var man egentligen mest nöjd med att det inte blev mer poäng än vad det faktiskt blev. Kikar vi framöver här så är ju Spurs ganska endimensionellt fantasylag. Det är ju Son och Kane som är de två intressenterna att hålla koll på, och då får man också kika lite på matcherna utifrån vilka de möter och utifrån deras liksom perspektiv. Jag tycker att spelschemat där under januari, februari, liksom, man ska visserligen möta Liverpool och Chelsea hemma och City borta, men sen har man ju också en hel del intressanta matcher, speciellt här nu i ganska i närtid med Sheffield United och Brighton borta. Och West Brom och Burnley möter man också. Så att på lång sikt så är ju Son och Kane yberintressanta. Nu har vi ju en speciell situation med Blank Game Week i det som kommer och Double Game Week därefter. Men jag tycker att de är av intresse i båda de här gameweeksen, även om man har en tuff match i den blanka gameweeken och även om man bara har en enkel match i 19, så är det en väldigt bra match att ha. Inte så mycket mer att säga egentligen om det än att sitter du på Son Kane tycker jag att man håller i dagsläget. Man kanske inte köper in sig tänker jag inför 19, utan då är det väl mer efter Game Week 19 som man får se. Kikar vi på Leeds, så det här vilda västernspelet, det gick ju inte riktigt hem här, men det lär ju fortsätta. Bielsa, han jobbar ju väldigt mycket med sitt tänk och med samma elva, och vi har varit inne på det lite tidigare, vet jag, i avsnitt där olika, att det finns ju en ganska stor risk för att det börjar smygas in en trötthet här. Det är spelare som inte är vana att spela ett Premier League-tempo, och det är samma spelare vecka ut och vecka in. Och med det täta matchandet så är det väl inte helt osannolikt om de skulle börja gå sönder en efter en också. Bamford är fortfarande intressant. Han är ju den som gör målen där uppe på topp. Så att sitter man på honom sitter man ju lugnt kvar. Rafinha är värd att nämna i och med att han har kanske inte så mycket i den här matchen, men generellt sett en väldigt hög utgångsposition och fyller på mycket in i straffområdet. Så där är det ju någonting att hålla ögonen på för en lite mer billigare mittfältare. Och sen så är det ju omöjligt att inte nämna Stuart Dallas som är över hela plan. I den här matchen så är han lite överallt. På gott och ont ska väl sägas i för Leeds del. Men som fantasy-tillgång så är det ju alltid spännande. Och det kan ju, man vet aldrig när det kommer en offensiv return på honom. Kikar vi här framöver på Leeds så har de ju en blank i 18. Så det är inte så mycket att säga om. Men en väldigt, väldigt fin dubbel i 19 med Brighton Southampton hemma. Så att till 19 så vill man ju nog ladda upp med ett antal Leeds tillgångar. Men närmsta nu Game Week 18 så är det ju en blank.
Ja, kan vi säga det om Leeds. De är inte vana med Premier League-tempo. Däremot är de vana med Championship-tempo där det är ännu fler matcher. Så att det är de nog vana vid. Men det har vi sett även när de spelar Championship. Att de kommer in i såna här svackor. Och ju längre säsongen går så finns det en ganska stor risk att de är rätt tröttkörda. Och att resultaten påverkas negativt av den anledningen då, såklart.
Ja, men precis. Så tänker jag också, i Premier League så är det ju lite fler maxlöpningar. I Championship är det ju mer ett tuggande. Och du är liksom en maskin som nöter och sådär. Och det du skadar dig på ofta är ju maxlöpningar snarare än att liksom nöta. Det är få som drar sig på ett biptest snarare än på en sprint. Så tänker jag.
Ja, absolut. Det är ju väldigt högt tempo i Championship också. Det är bara att de kanske inte riktigt klarar av det höga tempot i alla lägen. Ja, nej, just Spurs, de ska ju möta Villa här i Game Week 18, men det är ju lite oklart vad som kommer hända där. Jag ska prata Villa nu, för United vann mot Villa med 2-1, och Villas träningsanläggning, den är ju faktiskt stängd just nu på grund av covid. Vi vet inte så mycket mer. Jag tänkte börja prata United i alla fall för att sen gå in på Villa. Och om vi börjar med Manchester United så... Men både United och Villa är två av de lag som nu har både match i Game Week 18 och Double Game Week 19. Alltså de har dubbel i 19 och har match i 18 som det ser ut enligt plan. Så därför är ju båda lagen väldigt intressanta oavsett vad man sitter med för plan med chips eller inte chips. Men United då, ja, vi har varit inne på det tidigare, bortaplan. Det är ju det United har varit allra bäst på. Nu mötte de Villa hemma här, men kollar man framåt så kommande tre matcher för United, de är faktiskt inplanerade på bortaplan, både Game Week 18 och båda i 19. Och när vi pratar bortaplan, då ska vi absolut prata Bruno, som jag tycker är en fullständig no-brainer att ha i sitt lag, både här i 18, 19 och framåt dessutom. Han har nu passerat en ägarandel på 50%, och sen han kom till Premier League så har han 14 dubbelsiffriga fantasyomgångar. Och det går att jämföra med Son på 9, en uppsjö där med Salah, Kane, Vardy, Kevin De Bruyne och Sterling sitter på 7. Så att, ja, men, som han har presterat, jag kan inte komma på någon spelare som har kommit till Premier League och bara tagit den med storm så pass snabbt. Dessutom en januarivärvning. Så att Bruno imponerar verkligen. Men en annan spelare som jag tycker man kan öppna upp ögonen för lite mer om man nu vill gå lite mer in i United, det är Rashford, som också står som mittfältare. Och precis som Bruno så gynnas faktiskt även han av bortaplan. På 9 hemmamatcher den här säsongen så har det blivit 1 mål och 0 ass. Om man kollar på de 6 bortamatcherna som har spelats så har det blivit 6 plus 4. Och även hans expected-siffror följer med. Jag tycker att Rush visar en del tendenser. Och ja, det kan vara ett läge att även plocka in Rashford om man har utrymme för det på sitt mittfält. Det som kan tala lite emot det, det är att vi har fått sett Pogba i en ny roll offensivt ut till vänster där Rashford tidigare har huserat. Och det gör ju att Rashford får kliva över på högerkanten. Normalt sett så är inte det någonting jag gillar. Men han har gjort det helt okej där också. Nu har vi sett det både i Liga Cup-matchen och sen i matchen mot Villa i ligan. Pogba har sett väldigt bra ut i den rollen också. Så ja, det är ganska stor chans eller risk beroende på hur man ser det att det kommer fortsätta så ett tag till. Pogba som ett fantasy-alternativ, ja, det är en rejäl outsider och han är billigare än Rashford. Men jag är inte riktigt redo att kliva på där på samma sätt som jag känner mig mer trygg med Rashford. Är det som Cavani? Han fick ju som väntat den här tre matchers långa avstängningen på grund av sitt inlägg på sociala medier. Men det man ska veta är att av de tre matcherna så var det bara den här Premier League-matchen mot Villa som han missar. För han tjänade en match här i Liga Cup-semin mot City. Och när Watford möts nu i helgen i FA-cupen så är det sista matchen. Så han är tillbaka här till matchen mot Burnley 18. Och sen så noterar jag även att Harry Maguire är ett gult kort ifrån avstängning. Så där bör man vara lite försiktig om man inte bara tar in honom på en free hit här för 18. Villa då, ja, jag var inne på träningsanläggningen, den är stängd och det har inte kommunicerats någonting. Vi vet inte vilka spelare eller ledare som har drabbats av covid, men någonting om massive outbreak och det låter inte superbra. Vi får se vad som händer, både med deras match här i 18. Det skulle kunna vara så, det har i alla fall spekulerats i att om matchen mot Spurs inte blir av, att Spurs kanske ändå kommer ha match i Game Week 18, men i så fall mot Fulham. Men det är bara spekulationer än så länge och mitt råd är som vanligt att bara avvakta. Tryck inte av era chips än och gör inte era byten än, utan det är surt att se priserna liksom dra iväg på spelare man kikar mot, men jag tycker fortfarande att det är bra att avvakta. Om allting går som det ska så har Villa då en dubbel i 19. Det är Everton hemma och det är City borta. Det går inte att prata Villa utan att nämna Grealish. Jag tycker att han imponerar något sjukt mycket och har under de senaste veckorna skapat enormt mycket chanser för sina lagkamrater. Haft lite oflyt kanske att han inte fått mer fantasypoäng och utdelning, men det kommer att komma och Grealish är en spelare som är svårt att se att man ska sitta utan, dessutom med sitt fina värde då i fantasy. El Ghazi och Traoré, såklart, de fortsätter att imponera väldigt stort. Vi ser fortsatt ingen Ross Barkley tillbaka ens på bänken här mot United. Men han kommer väl tillbaka nu. Vi får se om det där löser sig med covid-frågan. Har Barkley fått covid? Har El Ghazi, Traoré, Grealish? Ingen aning. Men Barkley ska in i det här bygget tids nog. Det är jag rätt säker på. Martinez i kassen fortsätter spela bra och gör ett bra case för sig att sitta med. Nu när de har både match i 18 och dubbel i 19 så blir det ett ännu tydligare tecken på att det är en fin målvakt att ha. Grealish fortsätter sitta med sitt avstängningshot. Han tar ju inte det där gula kortet som vi kanske hade hoppats att han skulle göra, för att det är då enkelt att lösa med en free hit här i 18 om man skulle vara avstängd då. Nu finns ju ganska stor risk att han drar på sig ett kort här mot Spurs, alternativt första matchen i 19 mot Everton och då bara har en singelmatch. Det är sånt man kommer få våndas lite över hur man ska agera där. Men risken är ju att man har ganska mycket uppbyggt värde och man vill ha Grealish. Då kanske det bara att man får ta den chansningen. Även McGinn och Target sitter med avstängningshot på sig. Men det är väl Grealish som är liksom den fantasyspelare som flest ändå sitter med. Du Stefan, är du sugen att prata Arsenal eller?
Ja, men Arsenal har ju verkligen vaknat till liv här och plockar ju tredje raka segern mot West Bromwich med 4-0. Och det här var faktiskt en match jag var rätt orolig för inför matchen. Dels för liksom Sam Allardyce tagit över, spelar, liksom förväntas spela väldigt defensivt, mycket långbollar och fasta situationer. Men dessutom så var det ju ett rejält snökaos när den här matchen spelades och det var ju prat om att den skulle ställas in. Och ja, men ju mer matchen led så var det ju, blev det ju nästan ospelbart på plan. Men liksom trots det en stabil seger där ja, men det var fullt välförtjänt att det blev en 3-4 måls differens till slut. De spelarna i Arsenal som jag tycker jag imponerar mest på slutet är ju Saka, Tierney och Lacazette. Och ni kommer ju komma till free hit-lag här, men jag tycker att alla de bör övervägas i sådana konstellationer enligt mig. Sen är det ju någon som har fortsatt jobbigt, det är ju Aubameyang som nu är tillbaka på vänsterkanten och lär förbli där på grund av att Lacazette visar så fin form i mitten. Så jag tror inte det är en position som Arteta kommer ändra någonting på här, utan Lacazette kommer ha fortsatt förtroende enligt mig de kommande omgångarna här. Och det får ju också även lite effekt på Martinellis speltid som begränsas för tillfället och hans intresse blir klart mindre. Sen kan man tänka, om man inte tänker spela, eller om man spelar free hit och inte tänker ta in tre från Arsenal, så kan man ju ta in Smith Rowe på bänken för att liksom gardera sig mot eventuella coronafall i sin elva som jag tror att man bör göra och ha liksom en, två bänkspelare som också kommer spela i sitt free hit-lag. Fördelen med Smith Rowe är att han kostar endast 4,4 i fantasy och har gjort det väldigt bra i den offensiva mittfältsrollen och jag ser ingen anledning till att han skulle bli bänkad här nästa omgång. Sen om man kollar lite längre så dessvärre för Arsenals del så ser matcherna klart svårare ut från Game Week 20 och framåt. Så för fantasy så är det ju enbart på kort sikt som jag ser ett jätteintresse. Sen visst, fortsätter Saka leverera som han har gjort nu här så kan ju han vara intressant. Han kostar 5,4 tror jag och står som mittfältare men spelar ju nu i en offensiv ytterforwardsroll. Mer eller mindre. Sen om West Bromwich då, det finns inte så mycket att säga förutom att Johnston i kassen lär få en hel del skott på sig och det är ju intressant i fantasy så att han kan vara ett alternativ för Double Game Week 19.
Gällande Auba där Stefan, ser du någon risk för att han kan få bli bänkad till förmån för Martinelli eller kommer Arteta spela honom tills han hittar form?
Nej, jag tror att han kommer spela. Nu liksom, man har väl höga krav på att han har burit Arsenal i ja, men stora delar av förra säsongen och så. Det finns väl tendenser, men som sagt, jag tror det är framförallt hans självförtroende som har fått sig en törn här när han inte gjort mål på länge och så. Men visst, han kanske kan få något tidigt byte som han inte brukar till exempel.
Yes. Men det är kul att du får prata Arsenal med lite positiva tongångar, Stefan. Det är du väl värd. På samma sätt som jag tycker att det är kul att du får prata Arsenal nu, så tycker jag även att det är ganska roligt att lämna över ordet till Fredrik för att prata lite Liverpool efter 1-0-torsken mot Southampton.
Ja, vi var ju många som satt där i måndags och tänkte att Salah och Trent och Robertson skulle frälsa oss. Det blev ju inte riktigt som det var tänkt. Matchen slutar 1-0 till Southampton. Ganska ja, välförtjänt, eller vad man nu ska säga. Det är en icke-match på många sätt med tanke på det tidiga målet som blev. Det satte ju liksom tonen för att Southampton var nöjda och Liverpool hade inte varken förmåga eller humör att göra något åt det. Men börjar vi med Liverpool så kommer man ju till spel med en ganska ovanlig elva med Henderson och Fabinho i mittlåset och sen gjorde Thiago och Oxlade Chamberlain sina första starter på väldigt länge. Så det var ju en ovan elva man ställde på benen. Och det är ju ingen, liksom, det är inte tuttal om det, att det är ju en mindre kris. För Jürgen Klopps del så är en av de kanske större kriserna han har haft på ganska länge. Det är en kris som visserligen sker i serieledning, men det är vad det är så att säga. Kikar man fantasymässigt på det så tycker jag att krisen är mer liksom, flerdimensionerad. Frågar du en Liverpool-fan så är det bara liksom, mörker och bedrövelse, men fantasymässigt så är det klurigt ändå tycker jag, för att det är inte så att det enkla rådet blir att sälja allt du har och köpa ingenting. Liverpool har ändå såklart en blank nu i 18, men en fin dubbel i 19 och bara vaska alla Liverpool-tillgångar man har inför 19, det kan ju straffa sig rätt så rejält. Det är ändå ett grund och botten ett väldigt bra lag. Så att jag skulle nog vilja mana till lite lugn där. Sen så är det klart att ser det lika illa ut i Game Week 19, då kommer jag också att titta på och avyttra de Liverpool-tillgångar man sitter på. Men jag tror att man ska vila lite på hanen där. Kikar vi på backarna Trent och Robertson så skiljer de sig väldigt mycket åt. Trent gör ju sin förmodligen sämsta insats någonsin i en Liverpool-tröja. Och slog massa bottenrekord, det var ju totalt urusel. Jürgen Klopp gick ut här nu, om det var i dagen vi spelar in, och sa att Trent har ju haft covid-19 under 2020 och att han eventuellt fortfarande är lite påverkad av det, att han inte är helt tillbaka. Vi får se om han kommer upp i någon form av normal form igen. Kollegan på andra sidan, Robertson, där är väl en av de få som försöker och är ganska involverad i det här lilla som Liverpool ändå skapar. Det är ju han och Mané som på något sätt är någorlunda nära att ta offensiva poäng, även om det aldrig blir riktigt, riktigt brännhett. Man ska ju planera att i alla fall möta nu Aston Villa då, imorgon när vi spelar in, fredag i FA-cupen. Nu såg jag precis när vi sitter och spelar in här att Aston Villa har släppt ett Twitter-meddelande där man skriver att man arbetar tillsammans med FA för att kunna genomföra matchen imorgon, så vi får väl se vad det blir. Kan man göra det utan att det påverkar ytterligare, så borde man ju kunna spela Villa Spurs i Game Week 18. Det är väl bara att återstå och hålla koll på läget ända fram till deadline helt enkelt.
I uttalandet tror jag även att de pratade en del om att det mer eller mindre kommer vara ett U23-lag, om jag inte är helt fel för mig. Mm. Så jag vet inte om de är så sugna att spela Premier League-matcher på det sättet, men det kanske, ja, om man nu väljer att gå vidare med det här, men det är jättesvårt att säga, men det kommer vara en rejält försvagad Villa Elva i alla fall.
Så kommer det vara i så fall, helt klart. Sen är frågan vad Liverpool i så fall ställer upp med, om Klopp väljer att skicka ut samma manskap för att de ska få tillbaka lite självförtroende, eller om han väljer att spela för juniorerna. Mm. Kikar man lite hur Liverpools schema då ser ut, så är det en ganska blandad kompott. För vi har ju blanken i 18 och så har vi en fin dubbel i 19. Sen har vi en jättetuff match i Spurs då, i Game Week 20. Efter det sen februari-mars, ja, det är inget jätteschema, men det är svårt också att prata spelschema på lag som Liverpool och City, för att det är ju inte så att du bänkar en Sala bara för att han har en svår match. Det handlar ju snarare om att du kanske inte sätter kaptensbindeln där. Så att spelschemat ser väl sådär ut. Det är liksom game by game bedömning. Ja. Kikar vi med Southampton då, så kan vi ju notera att Danny Ings var tillbaka från start. Medan kollegan Shay Adams, han missar matchen, och det är väl inte jättechockerande efter vad som hände i föregående match. Att han ens har huvudet kvar på kroppen får han väl vara tacksam för. I den incident som väl passerade helt. Inte ens VAR plockade väl upp att han höll på att få huvudet avsparkat.
Sanslöst.
Ja, det är helt sanslöst. Den domarinsatsen var ju ungefär på samma nivå som i den här matchen. Det var också fanns en del situationer där Southampton hade kunnat åka på en straff bakåt eller ett rött kort här för Theo Walcott eller så. Men man klarar sig undan det och ska inte skämmas för de här tre poängen på något sätt. Man är ju ett bra lag. Hasenhüttl har ju fått till det här väldigt, väldigt bra. Och det finns väldigt mycket spännande fantasyvärde i laget. Vi ser att Kyle Peters och Bednarek fortsätter att leverera i försvaret. Tredje raka nollan. Poängen bara forsar in. Och James Ward-Prowse kom ju undan där med en assist också. Värt att nämna eftersom det säkert är en hel del som har sneglat på eller plockat in honom. Kikar vi framöver så blankar man ju 18, så det är ju vad det är. Men har ju en ganska fin dubbel där i 19, om en på bortaplan så är det Leeds och Leicester. Men det skulle nog kunna passa rätt bra, och jag tror att en sån som Danny Ings till Game Week 19 skulle kunna vara ett riktigt fynd. Sen har man ju ett småknepigt spelschema i februari, och det kanske inte är så att man öser in några Southampton-tillgångar då. Men sen ser det väldigt bra ut i mars efter det, så det gäller att hålla lite koll på schemat där. Men de man sitter med håller man ju såklart om de spelar.
Yes. Du Fredrik, du pratar väldigt mycket om Liverpools jättefina dubbel i 19. Det är ju United som möts där och blir lite av en seriefinal. Hur ser du den? Jag tänker, du pratar väldigt lite Salah nu i Liverpool-genomgången. Det är hans tredje raka blank nu, och det är många som har suttit med binden på honom, ja, men alla tre matcher egentligen. Hur tänker man där?
Ja, men jag tänker så här, att det Liverpool behöver just nu, det är ju en match mot ett storlag. Det är inte ytterligare en match mot ett West Brom som parkerar bussen eller så, utan man behöver ju en match där spelarna kan tända till. För att jag tycker att det finns lite motivationsproblem och lite inställningsfrågor. Och då tror jag att en sån match mot Manchester United kan vara en bra väckarklocka för att det inte ska bli händelsefattigt. Sen att om man vinner den eller tar poäng, det är en helt annan sak. Det är egentligen två helt olika frågor. Jag tror att matchen mot United, att det kan bli ganska högt tempo. Det beror lite på hur United kommer att gå in. Men med den formen United är, så är det svårt att se dem backa hem också. Det tror jag inte. Inte på det sättet att man bara försöker spela 0-0 som man har gjort de senaste gångerna man har varit på Anfield. Utan jag tror nog att man kan försöka bjuda upp till dans. För är det någon gång United ska slå Liverpool på Anfield och bryta den här långa förlustfria sviten, då tror jag att det är just nu. Så att, jag tror att det kan bli en riktigt dels rolig match att titta på, det är ju en sak, men jag tror också att det kan bli en väldigt intressant match för offensiva fantasy-tillgångar. Sen kanske inte jag är helt övertygad om att det är en bindel på Salah i Game Week 19, men jag kommer inte att sälja honom i mitt privata lag inför 19.
Nej, det är jättesvårt där tycker jag. Jag tror absolut inte United kommer gå dit för någon 0-0. Men sen så, vad det betyder, jag tror ju att United kommer ta sig an den här matchen som de egentligen har tagit sig an alla borta matcher, och kanske framförallt mot andra topplag, att det kommer vara omställningsspel. Så att jag tror att det kommer att vara ett ganska defensivt United som försöker ställa om snabbt och kanske sätta hög press på Liverpool i de lägen då det finns möjlighet att göra det. Det som är det svåra, det du säger, att amen, det är inte läge att sälja alla sina Liverpool-tillgångar. Det kan jag väl hålla med om. Men som sagt, spelschemat är helt okej för Liverpool. Men det är ju många som sitter ganska tunt på City. Och det är en ganska enkel väg in. Nu sitter ju med liksom, amen, match nu i Game Week 18 som Liverpool inte har. Som är hemma mot Brighton. Dessutom, om vi tycker att Liverpools hemmamatcher här mot United och Burnley i Game 19 är bra, då ska City möta Palace och Villa hemma, och sen dessutom så fortsätter spelschemat och blir liksom larvigt bra även efter Game Week 19. Så det är väl därför många kollar och sälja, eller kanske mer växla över från tungt i Liverpool till in med tre gubbar från City.
Ja, men så är det. Och sitter du utan De Bruyne, då är det ju, då är det inte så mycket att snacka om. Då växlar du ju det ganska snabbt.
Ja, det är svårt. Vi kommer nog få anledning att återkomma till det här i veckans diskussion. Jag ska prata lite Everton-West Ham. Och West Ham vinner den matchen med 0-1. Och varför inte börja i West Ham och prata den här fantastiska checken. Det är Zuzek jag pratar om. Igen så är han målskytt och med tre nya fina bonus. Cresswell står för sin sjätte assist och mest av alla försvarare i Premier League. Jag tycker att Zuzek, det är många som har suttit och våndats lite över att man har honom, man har hans poäng på bänken lite hela tiden. För mig tycker jag att man bänkar inte Zuzek. Jag spelar honom mer eller mindre hela tiden, och det handlar dels om hur bra jag tycker han är, men framförallt egentligen vilken match West Ham spelar, så tycker jag Zuzek har goda chanser till poäng. Så för mig så är ju, ja, men Watkins är väl min tredje anfallare. Så att jag, för mig går ju Zuzek för en spelare som Watkins alla dagar i veckan, till exempel. Även om West Ham skulle ha en lite tuffare match. Zuzek tycker jag är fantastisk, och det är väl det som liksom är motdraget. Stefan nämnde Saka som ett bra liksom budget mittfälts alternativ, och jag gillar Saka jättemycket. Problemet är väl att man kanske inte har en uppställning där man har både Zuzek och Saka på mitten tillsammans med sina dyra, utan kanske snarare att det är en Grealish som har fjärde mittfältsrollen, och då är det svårt, för att som sagt, jag ser ingen anledning att växla bort Zuzek i det här läget. Pratar vi mer West Ham så får vi se Balbuena bänkad andra matchen i rad, trots att jag inte tycker att Dawson imponerar. Och det är ju just nämnde Dawson som skickar den här sparken i huvudet på Shea Adams, som borde ha renderat ett rött kort, och då hade det ju löst sig för Balbuena. Jag vet att det är många som har plockat in Balbuena här på grund av West Hams fina dubbel i 19 och Balbuenas låga pris, men... Ja, då sitter man lite jobbigt till just nu, tycker jag. En annan spelare som har haft lite jobbigt är Fabianski, som är lårskadad på uppvärmningen. Och får vi se när han är tillbaka. Nu får Randolph komma in och täcka upp för Fabianski. Randolph är en helt okej målvakt och prisad 4,4. Man hade väl gärna sett han ligga i 4,0-spannet snarare. Men, och jag tycker inte att det är läge att vända sig till Randolph om man nu vill ha in en bra målvakt. Det tycker jag faktiskt inte. Det däremot är läge att vändas till, och det vet väl alla som har lyssnat på den här podden. Det är ju så fall. Han är åter i elvan här. I den för många väldigt jobbiga Game Week 16, då det var svårt att få ihop lag, då vilades han tyvärr. Men det finns ju två sätt att se den vilan på. Nu har han fått vilan och kanske är redo för att spela ännu mer. Dessutom så Frederick, som har fått gå in och stjäla lite speltid från så fall. Det senaste jag läste var att han sitter i självisolering nu. Och så länge han gör det så är så falls startplats ännu mer given. Jag tycker inte man behöver vara allt för orolig inför Game Week 19 att Sofall ska vila. Sen finns den risken såklart alltid med tajt spelschema. Vi kan även se att Antonio är på väg tillbaka. Han satt på bänk i den här matchen, och Moyes var ute och sa att han är inte riktigt redo att starta matchen, men är på god väg att komma tillbaka. Vi fick se Sebastian Haller med en sjunde raka start. Däremot så läste jag från Fabrizio Romano idag att han klarat läkarundersökningen och att en övergång till Ajax här i januari mer eller mindre redan är klar. Vi får väl se där. Det gör ju att West Ham ser lite tunna ut på anfallssidan, och den stora risken, eller vad jag tror kommer hända, är ju att West Ham kommer ta in en till anfallare. Det känns lite oklart att förlita sig på en skadeförföljd Antonio som enda anfallare. Det har ryktats om att ta tillbaka Felipe Andersson från lån, men det är ju ändå inte en striker, tycker jag. Så att jag tror att det ska plockas in något. Vi får väl se vart allt det landar i. Om vi går över till Everton så ser vi Calvert-Lewin med en blank, och det är hans femte raka match utan mål, och jag förstår att det är tålamodsprövande att sitta med honom i laget. Däremot så kan vi nog se en ljusning nu. Vi ser James som är åter i truppen här, sitter på bänken. Förväntar mig att han kommer spela här i Game Week 18 om det inte händer någon setback där. Vi ser även en Coleman komma tillbaka och få sin första start sedan Game Week 8. etta på ytterbacksplatsen. Och jag tycker Calvert-Lewin är en bra spelare. Jag förstår att man liksom kikar på och växla ut honom. Och Everton har ingen dubbel i 19. Däremot har de match här i 18. Jag tycker att Calvert-Lewin, har man suttit med honom en längre tid, så finns det ändå ett case att bara sitta lugn i båten och avvakta. Jag tror som sagt han kommer få ett uppsving av att James är tillbaka. Det var det jag hade att säga om West Ham Everton. Övriga matcher som spelades var ju då Palace-Sheffield, en match Palace vann med 2-0. Och Sheffield fortsätter stå kvar på två pinnar. Brighton-Wolves blev målkalas 3-3. Newcastle-Leicester spelar 1-2 och sen blev Burnley och Fulham inställda. Precis som det blir nu med lite covid-grejer. Om vi börjar med dig Fredrik, har du något att säga om de här övriga lagen som vi inte har pratat om?
Nej, men det är väl i så fall Wolves där som man kikar lite på. Det var jag såg lite extended highlights bara och det verkar ha varit en väldigt underhållande match där borta mot Brighton. Och där finns det ju ändå lite små intressanta spelare. Två av dem är ju Saiz och Neto som jag tycker ser lite småspännande ut. Sen är ju Wolves som lag ganska ospännande. Så man får ju verkligen liksom borra sig in genom den där sjukt osexiga fasaden rent fantasymässigt för att hitta några tillgångar. Men jag håller lite ett extra öga på Wolves framöver här.
Ja, Wolves har ju varit väldigt mycket tajtare på hemmaplan än på bortaplan. Så det är någonting man kan ta med sig också. Nu spelar Wolves hemma här i Game Week 18 och chansen till nolla ökar rejält. Nu släpper man 3 mot Brighton, men det är på bortaplan. Jag tycker att det ska vägas in där. Stefan, är det något du vill snappa upp från de här matcherna?
Nej, men Newcastle-Leicester. Leicester har ju en helt okej dubbel i 19. Och ja, men framförallt Maddison har ju sett fin ut på slutet, men både han och Vardy dras ju med, ja, med skadeproblem. Nu hörde jag att de var tveksamma inför FA-kuppen där Maddison har något problem med sitt knä och Vardy fortsatta problem med sin höft. Så man får väl följa lite deras skadestatus, men de två tycker jag är intressanta. Och sen tycker jag Wilson i Newcastle känns väldigt intressant nu, och det är med tanke på hans matcher efter de här 18-19 där ser väldigt fint ut spelschemamässigt.
Verkligen, Wilson är en spelare som jag kikar mot och plockar in här tids nog. Ska även säga det, Jamal Lewis i Newcastle, han dras med någon lättare knäskada. Så vi får se lite vad som händer där. Nu ska vi gå vidare till veckans diskussion och det finns ganska mycket att säga om chipstrategier och sådana saker. Till den här diskussionen så tänkte jag dels att vi bara skulle prata allmänt om det, kanske gå lite djupare in i free hit som många har kollat väldigt mycket mot och kanske planerat för. Jag är en av de spelarna, nu är det mycket oklarheter och sådana saker. Jag har även bett dig Stefan att kolla lite på möjligheten att dra sitt andra wildcard här till Game Week 18 och hur ett sånt lag skulle kunna se ut. Vi kanske ska börja där i wildcard-möjligheten Stefan. Jag vet att det var någonting som du kikade lite lätt mot, men kanske har du börjat ångra dig lite?
Nej, jag har suttit de två senaste kvällarna med mitt privata lag och liksom, ska jag trycka av eller inte? Men det som har hållit mig tillbaka är ju den här coronasituationen. Och idag när det kom liksom att Villas träningsanläggning är stängd, skulle det vara så att deras match med Spurs inte går av, ja, men då tror jag inte att jag, eller då tycker jag inte att man ska dra någon wildcard, för då blir det för få lag som har match i Game Week 18 och dubbel i 19, för att det är hela idén att nu när liksom United, City som båda har form och bra matcher, att man har möjlighet att trippla upp från de lagen plus Aston Villa som också har liksom, där det finns case för att ha tre spelare, då har man, skulle man kunna lösa både Game Week 18 med mer eller mindre fullt lag och sen ha ett benchboostlag redo för Game Week 19. Så liksom, då tyckte jag att man slog två flugor i en smäll med ett wildcard. Och att free hit kan vara, tycker jag, kan vara mer flexibelt än ett wildcard framöver i säsongen. För då kan man använda det dels i en match där det är mycket dubbelmatcher. Om en slag liksom ser ut på det sättet att man vill maximera det. Eller i en game week där det är väldigt få matcher. Vilket kanske är mer vanligare då. Men som sagt, jag har knoppat ihop ett lag här och jag kan väl gå igenom det.
Ja, men innan vi går in i det, jag tänkte bara kolla, i ett sånt wildcard-läge, om man nu väljer det, vi säger att Spurs vill gå vidare, du kommer med ett förslag på lite spelare som kan vara intressant av ett sånt läge, men jag tänker då att du ändå, det känns svårt att lämna plats för Liverpool-spelare, så man växlar väl över mot Manchester-lagen då, gissar jag.
Ja, precis, det här skulle vara noll Liverpool-spelare i Game Week 18 i alla fall.
Ja, men take it away.
Yes, med målvakter så har vi Martinez och Johnston i kassen, och där Johnston då inte har någon match i Game Week 18 men dubbel 19, så att det är Martinez man står med. Sen i backlinjen så jag skulle ställa upp det här laget som en 4-4-2 i Game Week 18, och de som skulle spela skulle vara Cancelo, Stones, Van Bissaka, han har jag valt framför Maguire på grund av kortsituationen där på Maguire som du nämnde, står på 4 gula. Och sen Tierney från Arsenal som har visat bra form. Och på bänken så skulle Kofall vara, då jag tycker han är den bästa backen att bänka för Game Week 19. Sen kollar vi vidare på mittfältet så har jag gått för De Bruyne och Bruno. De har ju varit självskrivna. Sen har det följts upp med Rashford och Graylish, och där tar jag väl en liten chansning då med tanke på att han också står på 4 gula, men jag tycker han ser så fin ut, och det finns väl ett case för att man istället kan gå för El Ghazi som har, ja, men sett jättefin ut här de senaste omgångarna, och att man spar nästan 2 miljoner på ett sånt byte, och det kan man väl även ta. Jag har ju använt min budget på mitt privata lag, det kanske inte sagt att man har råd med just det här laget då. Så det kan vara en anledning till att man inte kan ha råd med Grealish. Och sen den som inte spelar som har match, eller som inte har match i 18 och som jag har bänkat, det är Zuzek, som jag tycker är den bästa. Ja, men jag tycker West Hams dubbel ser klart mest intressant ut i 19, och Kofall och Zuzek har imponerat jättemycket. Så de två sitter bänk tillsammans med Bamford som striker, och till de som ska spela då i Game Week 18 sånt fall är Wilson och Watkins.
Ja, det låter ju som ett bra lag tycker jag.
Ja, precis. Så det här laget, då skulle jag ha 3 miljoner i banken, och då har jag tänkt lite så här att ja, men det planerade bytet, det skulle vara Tierney till Robertson, men bara för liksom ha lite flexibilitet så har man även råd att göra Rashford till Salah. Och om man känner att man måste dra minus 4 så kan man byta in Salah och till exempel göra Tierney till antingen Cresswell eller Stuart Dallas som också har fina dubbelveckor. Och det skulle gå ihop i budgetmässigt. Sen kan det ju komma skador och sådana saker. Men liksom att ha 3 miljoner på banken tror jag inte är fel för att ha mycket flexibilitet när man går in i Game Week 19 då.
Fredrik, hur ser du på det här och dra ett wildcard?
Ja, är det inte aktuellt för min del rent privat utifrån att jag i mitt privata lag där jag liksom är lite fast i free hit rävsaxen. Och precis som Stefan nämner så finns det ju anledning att vila lite på avtryckaren där. Men det är ju en intressant strategi tycker jag. Och det är ju balls, det är ju mer vågat skulle jag säga att trycka av ett wildcard snarare än ett free hit. Så det beror lite på hur man vill liksom lägga upp det, men utifrån det laget som du Stefan presenterar så låter det ju högintressant, och det är bra spelare.
Den risk som alla lider här med både wildcard free hit inför 18, det är ju att vi har sett det tidigare i säsongen, det kan ju mycket väl vara så att man tripplar upp i något lag och sen blir den matchen inte av, och det får vi reda på först efter deadline. Och det ställer ju till det ganska mycket för alla som trycker av chips. Är det någonting ni väger in i om man ska dra chips eller inte? Vad säger du Stefan?
Ja, men det är därför som jag har tvekat med att trycka av wildcardet. Det är ju för att man är ju väldigt tunn. Jag kommer ha exakt 11 spelare i Game Week 18. Med det här, eller skulle ha det med det här laget. Och faller någon bort så slår ju det negativt direkt. Plus att liksom, det kan även vara svårt att få ihop ett benchboostlag för 19, för att det kan försvinna matcher i den gameweeken också som vi inte vet om nu, som kan uppdagas senare. Så därav liksom, har man ett bra lag så tycker jag att free hit känns mindre riskabelt, för att det är bara för en gameweek, sen får du tillbaka det planerade laget du hade för 19. Så jag kommer inte göra det, och dessutom liksom gå utan Liverpool och Spurs, då sticker man ut rejält från vad heter det, konsensus tänkte jag säga, men templet, och det är visst, så här, ligger man efter och känner att det kan vara ett superläge, men det är ganska hög risk i det också skulle jag säga.
Det här, du kollar väl privat nu på att kanske, om du inte drar wildcard, vilket det kanske lutar mot just nu, att inte använda något chip alls här i 18-19 om jag förstår det rätt?
Ja, men jag har ju Watkins och Grealish, så att det påverkas ju av deras match också såklart. Ställs den in, då kommer jag också behöva dra free hit.
Det är ju en lyssnarfråga som kommer från alla möjliga håll om hur många spelare, man kanske, det har vi varit inne på tidigare, man kanske inte behöver ha 11 startande spelare till Game Week 18, och sitter man liksom med 10 spelare då måste man dra free hit. Det, så är det väl inte, men många frågor rör, ja, men hur många spelare måste jag ha som startar? Hur tänker du kring det om man svarar på den frågan, Fredrik?
Jag tänker att den är lite mer komplicerad än att bara se ett antal. För jag har sett den frågan, och den florerar ju ganska mycket på typ Twitter och sådär också. I fantasy-communityt. Och folk är väldigt låsta vid exakt hur många. Men om jag har 7, men om jag gör 2 byten och får in 2 till, och det är 9, då är det lugnt. Ja, men om de 9 du har då, är 3 utav dem liksom knappt spelande bänkspelare. Där Ryan Brewster är den bästa ungefär. Ja, men då kanske det inte är ett så himla starkt lag ändå. Jämfört med någon som har 8 spelare men som är 8 starka. Så att lika mycket som hur många är det skulle jag välja att titta på vilka är det. Och liksom sen efter det så blir ju följdfrågan. Hur mycket tror jag att jag kommer att tappa eventuellt mot. För det är fortfarande så att om någon säger att men jag har ju 9 spelare som kommer spela. Så det känns rätt lugnt. Men det är ju inte 9 spelare som är handplockade för Game Week 18, vilket vi som har free hit kommer att plocka ut. Även om det kan se lite olika ut, så har vi som drar free hit kommer ju ändå liksom vi kommer ju att specialdesigna ett lag för just den här Game Weeken. Så risken är ju att om du står där med ett lite halvblekt lag och där du inte ens får upp fullt, att du tappar ganska rejält. Och det är därför som jag, mot alla rekommendationer, redan har tryckt av det här chipet.
Ja, sen sitter man ju å andra sidan, man kanske kan ta en lite sämre game week här. Även om man specialdesignar 11 spelare eller till och med 15 spelare för en free hit, så är det inte superenkelt att se till att ta någon monster score för det. Det vet vi alla, man gör ordning sin game week 1 där, och man i stort sett är i ett sånt läge, även om man lägger planen längre än för en game week. Så det är ganska svårt att sätta de här monster scorerna. Så att nej, jag tycker det är svårt. Du är inne på helt rätt sak tycker jag, sett till att det gäller att ha rätt spelare snarare än att ha 11 eller 10 eller 9. Vilka spelare är rätt då? Jag tänker Bruno, De Bruyne, kanske en City-försvarare. Är det några andra sådär som också bör vara med då?
Nej, men för min del spontant, om jag hade suttit i en situation där jag hade känt att det hade varit möjligt att inte spela ett chip, till exempel då free hit, då hade jag snarare, för att de allra flesta sitter ju med heavy hitters, alltså liksom bra tunga spelare som De Bruyne och Bruno, så att jag hade snarare tittat på mina komplementspelare, spelar de, är det de som gör att jag får ihop ett fullt lag, eller är det, så att jag hade kikat mer egentligen på mina budgetspelare snarare än kanske på de heavy hitters som man har.
Vi ska gå in och prata lite free hit. Både du och jag, Fredrik, kikar ju på det. Du har tryckt av ditt, jag håller på mitt, för att jag tycker att det finns för mycket oklarheter. Och pengar är inte ett jättestort problem. Jag vet att du var i ett annat läge. Du och jag har ju tagit ut varsitt free hit-lag. Vi har inte pratat igenom det innan, så jag har ingen aning vad du satsar på för lag. Jag kan tänka mig att det finns en del spelare som är likadana, men jag tror inte att det är kopior av varandra. Om vi börjar innan vi presenterar vårt free hit-lag så finns det väl mycket snack om det här. Och jag tänkte se, hur tänker du Stefan, du som inte har tagit ett free hit-lag nu. Men vissa tänker så här, ja, men nu är det ett free hit-lag jag drar. Ska vara lite extra modig på att plocka in differentials. Är det någonting du tycker att man ska göra, eller ska man bara gå på att försöka, alltså, oavsett ägarandel, att få ihop det lag som man verkligen tror kommer ta mest poäng? Det kanske låter som en ledande fråga, men jag tycker inte att svaret är självklart.
Nej, jag hade försökt, jag hade skitit fullständigt i ägarandelar, bara gått på dem jag tror mest på. Så sen kanske det blir liksom så att ja, men om man har en plats över för en Son eller en Kane, så kanske det får bli en spelare. Men annars liksom, jag ser ingen anledning till att inte ta tre från City och tre från United till exempel. Och sen ladda upp med minst två från Arsenal. Det är väl det jag tror på.
Ja, men jag menar, det kanske handlar om att ta tre från City. Men att våga, till exempel om man har en feeling på, du nämnde Gündogan tidigare som har sett ut och kommit i bra positioner. Att man kanske vågar gå in där istället för att gå på, ja, men, om vi säger De Bruyne, Diaz, Cancelo som kanske alla sitter på, som inte drar free hit, som försöker klara den här gameweeken utan det.
Ja, nej, men Gündogan tycker jag absolut. Det står väl mellan han och en back, och jag tycker väl att Brighton, de brukar väl kunna spela rätt mycket fotboll, och det kan ju leda till att det blir mycket mål i baken mot ett lag som City, tänker jag. Så att det är inte fel att sitta med mer offensiv kraft från City än defensiv.
Mm. Fredrik, vi kommer ju snart höra lite hur du har resonerat kring det här, men jag tänkte ändå att du kunde få svara på frågan innan du presenterar ditt lag. Hur tänker du kring liksom de här 15 platserna? Normalt sett i ett free hit-lag så brukar man kanske spara in ordentligt på sina reservspelare, men nu har vi sett att det är ganska mycket oklarheter. Vågar du liksom gå absolut billigast på din bänk, eller har du ändå lite backup där?
Ja, någonstans någon gyllene medelväg har jag tänkt mig. Min första bänkplats, det är en spelare som jag helst hade velat haft i elvan. Så att får jag, och den spelare som kommer in oavsett vem som skulle försvinna. Så att där känns det lugnt. Sen är det ganska
skralt.
Sen är det liksom en framfabkurva som dalar ganska rejält. Men det är två spelare ytterligare som jag tror kommer ha god chans att få spela. Det är inga poängmaskiner, men jag tror att de kommer att få spela. Men jag tänker att jag satsar på mitt lag. Och för att fylla i liksom lite det som Stefan var inne på, det, jag tänker att många som, en del som lyssnar på det här är aktiva på Twitter och följer det. Det är lätt också att man hamnar i en bubbla där det känns som att alla har den här spelaren. Eller alla drar free hit. Så är det inte. Det är 7,8 miljoner lag. Visst, det finns ett antal ghost ships och sådär, men det är fortfarande väldigt många spelare. Det är väldigt många som inte kommer att dra free hit den här veckan. Så att du sticker, kommer i princip att sticka ut på ett sätt bara genom att dra free hit. Så i min tanke är att överarbeta det inte.
Nej. Jag tänker väl så här, vi ska väl inte hålla lyssnarna på halster allt för länge, du ska få dra igenom ditt lag. Vi kan väl även säga det att efter vi har spelat in podden så kan vi väl även lägga ut någon screenshot på ditt och mitt free hit-lag, Stefans wildcard-lag, där man enkelt sen kan kika på det på vår Facebook-sida och få lite bättre koll. Men det samtidigt vill säga att alla som nu kikar på det här, meningen är inte att man säger åh, det laget gillar jag, det går jag på, utan sitt och fippla lite själv med det här. Är bara ett lite förslag från vår sida, och jag tror som sagt att vi har nog inte tänkt helt likadant och kanske kan snappa upp några tankar. Vi ska även resonera kring lagen, men jag tror inte på att bara kopiera av rakt av. Och precis som Stefan säger, jag har gjort mitt free hit-lag utifrån mitt lagvärde, så att det är inte säkert att alla kan få ihop det, och det är inte det som är meningen. Men Fredrik, take it away. Dra igenom ditt lag, och sen när du har dragit igenom kan du få gå igenom lite tankar kring det. Ska jag sen skjuta in lite frågor och kontra med min motsvarighet.
Okej, vi kör så. Då ska jag börja med att avslöja vilken formation jag kommer, eller har tänkt att spela i alla fall. Och det är 3-5-2. Och i mål har jag valt Leno från Arsenal. med en 4,0 backup. Så att jag utgår från att Arsenal kommer att spela och jag tänker att Leno har god chans till hålla nolla. Var lite inne på Darlow där också i Newcastle, men Leno är ju faktiskt billigare så det fick bli honom. Och jag hade ju, precis som du nämnde tidigare, väldigt tight med cash. Det är också lite en av anledningarna till varför jag tryckte av det här chippet, för att jag hittade ett lag som jag känner mig nöjd med och som jag precis på pundet hade råd med. Jag har en trebackslinje då där jag väljer att gå på Diaz och Cancelo från City och Rob Holding i Arsenal. Så dubbel Arsenal-täckning, dubbel City-täckning defensivt. Det är lite bolsy med bara två lag, men det är också två lag som jag tror har bra chans att ta defensiva poäng. Så Diaz, Cancelo, Holding i en trebackslinje. Sen kommer vi till ett mittfält och då är det ett femmanna mittfält som har några tunga pjäser i form av Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jong-min Son och den sista är då Saka i Arsenal. Så fyra premiumspelare då i De Bruyne, Fernandes, Rashford och Son, och sen så kompletteras de av Saka. Och där ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte ristat in i sten att det är Saka som ska få spela, utan det kan vara så att min första bänknötare kan få Sakas plats. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra. Men i dagsläget sitter Saka i elvan. Och på mittfältet fanns det väldigt mycket alternativ. Jag har ju liksom valt bort många som jag har suttit och fipplat med. Det är också den stora anledningen till varför jag har valt att ha en formation med fem mittfältare i elvan. Tyckte att jag hade inte haft några problem att plocka in sju mittfältare. Men de här fem blev det i alla fall. Och sen är det tvåmanna anfall och där har jag Callum Wilson, för att han kommer ju ha, han har ju en kanonmatch, så det var svårt att bortse ifrån. Och sen så hade jag ju tänkt att ha Lacazette där, men jag bangade ut på Lacazette. Jag har inte rätt feeling på Lacazette, utan slänger in Harry Kane istället.
Har du en bänk på det?
Jag har en bänk på det. Den första avbytaren då som flåsar Bakayo Saka i nacken, det är Kieran Clarke i Newcastle. Nick Stark, och jag tror att det kan bli en del liksom, jag tror att det kan bli en riktig skitmatch mot Sheffield United. Mycket avblåsningar, fasta situationer, gruff, ganska lågt bolltempo. En hel del liksom fasta, så när man väl får en fast tror jag att de kommer att försöka nyttja det. Och Clark har ju visat sig vara rätt duktig på huvudet, så att han skulle mycket väl kunna få en offensiv return likväl då som en defensiv return, med tanke på att det är en bra match. Och efter Clark på bänken då, förutom min 4,0 målvakt, så är det Rian Brewster och Mitchell i Crystal Palace.
Det är ju ändå spelare som har match, de är billiga, men kan mycket väl starta eller i alla fall få speltid båda två.
Ja, nej men absolut, och det har jag försökt att liksom haft som ledstjärna, att det är ju inte helt orimligt som du säger med inställda matcher efter deadline och sådär. Att det ska ändå vara tre spelare som får spela, men jag menar värdesmässigt så har de 4,4, 4,5, 3,9, så att det är ju en ganska billig bänk men ändå spelar. Nu är jag ju väldigt nyfiken på att passa över och höra hur många har du av de här, Alex, i ditt lag?
Det är några stycken, men det glädjer mig att det skiljer åt också ganska mycket. Men innan dess, Stefan, jag skulle vilja att du skjuter ner det här laget eller hyllar det.
Ja, men jag hade inte gått för Harry Kane där, det tycker jag var fegt. Lacazette har visat strålande form, så han hade ju jag tagit framför Kane då.
Ja, då hade jag varit tvungen, för då hade det blivit fyra Arsenal-spelare. Så jag hade ju Saka eller Holding eller Leno få stryka på foten också.
Ja, precis. Det hade väl varit Leno då. Så hade jag nog uppgraderat Holding till Tierney. Så lite små grejer. Men jag kommer också behöva kika på ett eget free hit-lag här. Vad det verkar. Så att, ja, vi får se.
Det låter på förhand som att du kommer gilla mitt lag något mer. Men vi får se. Det här är det lag som jag har kommit fram till. Och Det glädjer mig när du börjar prata målvakter. Redan där var vi olika. Jag har gått på Carl Darlow i Newcastle. Jag har även just nu pengar så det räcker att ta in Sanchez från Brighton som en andra keeper. Han verkar ha platsen där. De ska möta City så han kommer få jättemycket skott emot sig. Så skulle det vara så att någonting händer med att Darlow sträcker sig på uppvärmning och sådana saker, då kan jag spela Sanchez. Sen så kommer det säkert ske prisjusteringar och då har jag inga problem att ta in en 4,0 målvakt om så skulle vara fallet. Jag, precis som du, valt att gå på en 3-5-2 historia. Men jag har lite andra backar. Jag har gått på Tierney i Arsenal. Jag tycker så här, i ett free hit lag då vill jag ha försvarare som såklart har goda chanser på nollor, men även med ett mycket högre tak. Och jag ser Tierney versus Holding. Nu fick Holding assist senaste, men det var ju bara på grund av att Tierney hade lite lekstuga och gjorde mål. Det var inte en öppnande pass så att säga. Tierney ser jag chans på poäng, både med hållen nolla, assist, mål. Jag tycker han ser spännande ut. Jag har även Cancelo som jag tycker är exakt likadan som Tierney, som mer eller mindre spelar som någon offensiv mittfältare med fri roll. Han vill jag verkligen ha. Och sen har jag gått på Luke Shaw i United. En billig spelare som absolut finns rotationsrisk från Tellis, men jag tycker Shaw har gjort det bra. Han tar fasta situationer, både hörnor, frisparkar, men faktiskt väldigt bra leverans, vilket dels då ger bra chans till bonus, men jag tror även Uniteds chans på nolla mot Burnley är ganska stor, så det gillar jag. Om det här kommer bli så, det kommer nog avgöras lite när vi får se hur United ställer upp i FA-cupen mot Watford i helgen. Men jag tror att det är Telles som kommer starta då. Och då känner jag mig hur trygg som helst med att spela Shaw som min tredje back. Jag har ett femman av mitt fält som påminner en hel del om ditt. Med De Bruyne, med Bruno Fernandes, med Saka, med Marcus Rashford och en Raheem Sterling. Och här har jag inte valt att dubbla med City-försvarare. Och det är lite med samma anledning. Jag tror inte att Diaz har ett speciellt högt tak. Jag tror att han kan hålla en nolla, men jag tror inte att han tar offensiva poäng. Och då ser jag Sterlings tak som betydligt högre. Och vi har varit inne på det tidigare. Sterling har ju öst in poäng i tävlingen, differential-tävlingen med Stefan. Och där är en spelare som väldigt få sitter med. Och just för en sån här one week punt gillar jag det väldigt mycket. Så därför går jag hellre med två offensiva City-spelare. Och då föll valet på De Bruyne och Sterling. Så ingen sån alltså. Jag kan spara det lite. Vi kan börja gå in på anfallet då. Och där har jag Wilson precis som du. Som jag gillar. Bra prisad. Möter ett Sheffield United som har tagit 2 poäng på hela säsongen. Det kan bli, som du säger, en hel del fasta situationer. Lite grötigt. Kanske någon straff. Då har vi Wilson där. Och jag har Lacazette från Arsenal. Jag tycker han ser liksom verkligen on point just nu och verkar vara, han behöver ett läge för att göra mål. Jag tror att Arsenal kommer få en hel del fina chanser i den här matchen. Känns som de har tickat igång. Och ja, det är min 3-5-2. Jag har ju såklart en bänk även jag. Brewster på topp tycker jag är nästan självskriven om man nu väljer att gå på ett tvåmananfall. De bara kostar 4,5. Och sen är jag ganska rejält. Min första avbytare kommer vara Size från Wolves. Han är ju dyrare än min tredje back Luke Shaw. Size tycker jag är jätteintressant och skulle absolut kunna vara någon man spelar. Väldigt bra på fasta situationer med sitt huvudspel och så. Men jag har han som etta på bänken. Och sen har jag även Mitchell på bänken. Så att vår bänk påminner ju en hel del om varandra med Mitchell och Brewster. Och sen då har jag Size där. Så har jag resonerat.
Ja, nej, men det är ju intressant. Och den stora skiljelinjen här är ju att jag täcker upp på Spurs. Trots en tuff match. Men tack vare bra form då. Och sen, det är ju lite fegt, precis som Stefan sa. Det är ju lite fegt att plocka med både Son och Kane. Men jag tror att det är inte omöjligt att de ger poäng även i den här gameweeken.
fekt och fekt. Alltså, det finns stor chans till att de tar poäng. Sen så, jag ser att det kommer vara liksom en så här, det kommer inte vara så mycket mål i den matchen, tror inte jag. Mellan Villa och Spurs. Tycker Villa är bra defensivt, även bra offensivt och hotar. Så det gör att jag kan absolut se Mourinho gå in med en ganska defensiv inställning i en sån här match också. Skulle jag tippa matchen? Jag tror ändå, det är bra offensiv i båda två. Kanske blir 1-1. Och det kan ju mycket väl vara då att Kane assar Son eller tvärtom. Men det är också väldigt högt ägda spelare. Och jag tänker, om jag vill nu chansa, och jag tror att det kommer vara en low scoring match. Ja, men det kan lika gärna vara att Spurs inte gör något mål. Och då alla de som går in i den här och inte använder free hit, de sitter ju minst på en av Son och Kane. Och då tänker jag, då kan jag sticka ut lite här. Så det är lite min tanke med det. Så min förhoppning nu, det är ju såklart att Villa Spurs inte blir av överhuvudtaget och att man inte planerar in Spurs Fulham. Däremot tror jag att det är ganska liten risk. Jag tror ju att Fulham matchen kommer tryckas in där, och då kanske jag behöver se över mitt lag en gång till. Då känns det ännu mer vågat att gå helt utan Spurs. Men det här laget är uttaget då i form av att Villa och Spurs möter varandra. Och jag tror ju det att de lag som inte kör free hit här och ändå får ihop ett lag, de sitter säkert inte bara med Son och Kane. De kanske har två gubbar från Villa dessutom. Och där tänker jag bara strunta i den matchen och så får vi se. Så är resonerat i alla fall. Och ja, Stefan, vad säger du om det laget?
Nej, men jag gillar det. Och sen det är mycket hänger ju på vilken match Spurs kommer ha, om de kommer ha någon. Såklart. Men jag tror också att av det jag har sett av Villa så är jag imponerad. Och visst, nu torskar man mot United, men det var mot ett United som är i riktigt bra form. Jag tror att det kan bli lite annan matchbild mot Spurs. Så jag tycker inte Spurs har imponerat jättemycket. Nu vann man mot Leeds, men liksom, övriga topplag har gjort betydligt fler mål mot just Leeds. Så att, som vi var inne på i matchgenomgången, det var inte oväntat att det skulle bli en lite större seger där, med tanke på att Leeds har blivit blottade i alla de här matcherna de har mött storlagen. Så att jag är inte övertygad. Sen tycker jag väl fortsatt att, ja, men jag gillar Harry Kane som en asset, men jag hade gärna också chansat på att gå utan honom.
Jag har ju kikat på andra spelare som skulle sticka ut ännu mer i ett free hit-lag. Var inne och fingra lite på Pogba där ett tag. Som sagt, där är det väldigt få som sitter. Men som sagt, jag gillar Shaw ganska mycket. Jag hade inget riktigt case för att gå på Pogba före Rashford. Även om man då är billigare. Jag behöver inte gå billigt där. Dessutom så var jag inne på det att United på bortaplan, det har gynnat både Rashford och Fernandes under hela den här säsongen. Och det tror jag kommer fortsätta. Så att han valde jag bort. Aguero är ju någon som lockar också. Men där är jag osäker om han kommer ens komma till spel eller start. Aubameyang kan man sticka ut med. Dyr. Jag tycker att Lacazette och Saka bidrar med mer till en billigare peng. Gündogan, Foden, jag tycker det finns City-spelare om man vill gå billigare än Sterling och De Bruyne. Jag skulle i alla fall välja att gå på två offensiva City-spelare. Det tycker jag. Som sagt, jag är ute efter det här högre taket. Och jag ser inte det taket i varken Stones eller Diaz. Visst, Stones gjorde mål mot United på en fast situation, men det var inte så att han bara flög upp över alla United-spelare och nickade in den i kryss, utan det är ju lite miss av United, den rinner igenom och han typ lårar in den utan, ja.
Han flög när han virade målet, det syntes att han inte var så van att göra mål.
Ja, och jag tror att det kommer dröja ett tag när han gör mål igen. Ja, jag tycker sådär, Tierney var en spelare som jag absolut ville ha i mitt lag, precis som Cancelo. Och där liksom la jag lite grund. Jag tycker samma De Bruyne och Bruno och även Saka faktiskt var ganska självklara. Precis som Wilson. Skulle gärna haft Kane i det här laget, men han kom inte riktigt in. Och så tänkte jag, det kan ändå vara värt en chansning.
Jag tänker också här, liksom, vi har ju fått en hel del frågor om hur sticker man ut och sådär. Mm. Och ditt lag är ju lite mer edgy än mitt. Mitt är lite mer defensivt spelat, om man tänker liksom rent strategiskt. Och utifrån hur man ligger till, tänker jag att det kan spegla lite också. Mitt lag har jag ju satt upp väldigt mycket för att skydda en overall rank. Jag vill inte åka på något bakslag där jag drar ett free hit och sen så vinner Spurs med 3-1 borta mot Villa, Kane gör 2 och Son Assar 3 och liksom, ja, den fällan som jag, eller fällan, men den liksom gropen jag föll i mot Leeds som jag såg komma och som jag ändå körde rakt ner i.
Ja.
Så att utifrån det här med att sticka ut, ja, hur mycket vill du sticka ut till att börja med liksom? Det är ju lite som att spela på hästar. Det är klart du kan spika en chansning, men det är också en gamble jämfört med att sträcka en favorit, så att säga.
Mm, ja, absolut. Vad säger du om en spelare som Luke Shaw som jag brinner ganska hårt för?
Ja, men med brasklappen där att man inte är helt säker på om han får starta eller inte, så det är absolut en intressant spelare, kanske inte. Jag hade nog kanske valt Saiss före, men som du säger, statsen finns där och tror man att United kommer att hålla nollan, då är det väl en intressant spelare att kika mot, med tanke på priset också.
Ja, och jag tror ju som sagt, får vi en Telly start mot Watford i FA-cupen, då ser jag Shaw start som 100% given så länge inte han skadar sig eller drar på sig någon sjukdom. Och det är lite det hänger på. Men det är så jag tror att det kommer se ut. Och vi har sett det tidigare från Solskjaer att han ratar Shaw ganska högt. Och jag tycker Shaw har tagit väl tillvara på de chanser han har fått. Han hade det tufft i Liga Cup semin mot en Sterling. Men vem har inte det? Det kommer inte alls vara samma sak när de möter Burnley här. Så det är en sån spelare jag verkligen, verkligen gillar i mitt free hit-lag. Var du inne och fingra på några spelare? Jag nämnde några där som verkligen sticker ut. Sådär. Är det någon annan som du vill lyfta upp?
Men jag var inne och hade i ett antal av de screenshotsen på Tinkering Team som jag satt med på telefonen, så var Neto med i ganska många, men lite för komplicerad prisbild på honom för min smak. Och plus att jag är lite avskräckt av Wolves liksom form lagmässigt, att det händer inte tillräckligt mycket över tid. Sådär. Men Neto var ändå någon som jag sneglade mot faktiskt. Men det kändes ganska enkelt att liksom ta Saka istället.
Jag hade ett lag där jag skulle spela med tre mannaanfall med Lacazette, Wilson och Kane. Och då skulle jag vara tvungen att bänka en mittfältare. Och Saka vill jag inte bänka, även om han är liksom i den prisklassen som man kan tänka att han ska bänkas. Det jag kikade emot då, det var en spelare som Matt Ritchie i Newcastle. Prisad 4,9, tar en hel del fasta situationer, möter ett pissigt Sheffield United. Han har fått mycket speltid nu på senare tid och jag tror att han kommer spela här. Säkert ta frisparkar, hörnor och sådär. Så det är en spelare som... Men jag hade inte riktigt gutsen att kasta in han som liksom en startande spelare. Men det skulle också kunna vara ett case.
Absolut, och det är lite samma tänk som jag har med min första avbytare Kieran Clark där. Att det kan bli liksom gruffigt och grötigt och där... I mean, Newcastle har ju sett ganska risiga ut, om vi ska vara helt ärliga. De gjorde någon bra halvlek mot Liverpool för ett tag sedan, men i övrigt så har det ju inte sett så här superövertygande ut. De är ganska sargade av det där covid-utbrottet, men den här matchen är ju svår att förbese, så den är ju ändå fin.
Mm. Ja, alltså Sheffield gör ju verkligen ett case och de gör allt de kan för att försöka spöja Derby här i liksom lägst poäng, känns det som. Får vi se om de plockar någon vinst under den här säsongen. Så ser det ut. Oavsett om man drar free hit eller om man ska försöka klara matchen som den är, så ska man välja en kapten. För mig tycker jag inte det är ett läge att spela någon Allan Ballan. Jag tycker att Binden ska sitta på De Bruyne. Det finns såklart ett case att sätta den på Bruno som har bortamatch mot Burnley. Men alltså City hemma, Brighton. Vi har en viktig defensiv kugge i Bissouma på defensivt mittfält som missar den här matchen. Jag kan inte se mig själv och sätta binden på någon annan.
Nej, det är väl bara att instämma, Stefan, eller vad säger du? Det känns som att det är bra, det känns given.
Har vi tappat Stefan?
Nej, men jag är kvar. Jag hade bara micken här avstängd. Jag visste inte om jag hade det. Men nej, jag håller med. De Bruyne och som kapten och Bruno som vice är min melodi här.
Inte att skicka in någon vice eller till och med kapten på Arsenal då?
Nej, det så långt har vi inte kommit än.
Nej. Nej, jag tycker att det kan finnas ett case där. Jag tycker oavsett hur mycket man gillar City-Brighton-matchen så tycker jag inte man lägger en kapten och en vice i samma match i de här oroligheterna vi har. Så det skulle jag verkligen avråda ifrån. Instämmer ni i det eller tycker ni att man ändå kan göra det eftersom att City kan rotera lite med Pep när han kör?
Nej, jag hade inte riskerat det.
Nej, det finns ingen anledning. Bruno är en alldeles utmärkt vice kapten. Det känns som en no-brainer att splitta dem.
Vi pratar ju en del om Wolves tillgångar, både i form av Size och Neto. De ska möta Everton och Calvert-Lewin sitter i många lag. Han har vi inte nämnt alls här i ett free hit-lag. Behöver det vara dumt om vi tänker att en spelare som James förmodligen kommer tillbaka här och så?
Nej, jag hade inte. Jag tycker visst han har haft lite chanser kanske, men han presterar ju inte på samma nivå som i början av säsongen. Och jag vill nog se lite mer av Everton innan jag gör den bedömningen. Och dessutom är Wolves bra och brukar vara målsnålare, men vi får se hur det blir i den här matchen.
Mm. Ja, jag tänker också att han har stuckit ganska mycket i pris. Han är väl uppe på 7,8 eller någonting nu. Och då börjar vi närma oss nivåer där det finns liksom, inför Game Week 18 finns en Lacazette. Och annars finns det också möjlighet då att liksom downgrada ner till exempel en Wilson och spara ganska mycket pengar att fördela på annat håll. Så att jag tycker att han har en lite ganska svår prisklass utöver det.
Det finns ju även de som har suttit med en sen start och har honom nu och drar ett free hit. Och då har man en för 7,0 tror jag. Jag tycker inte att det är fel. Jag tycker att Everton kan glömmas bort lite. Wolves absolut har varit starka, men de har ändå blandat och gett. Jag var inne på det att Wolves däremot är ett annat lag hemma på Molineux. Så jag förväntar mig inte att de ska släppa tre som de gjorde här mot Brighton borta. Men Brightons offensiv är ju inte drömbra och Wolves släpper ändå tre mot dem. Har haft en del både skador och sjukdomar i sitt lag. Så att, att Wolves håller nollan ser inte jag på något sätt som självklart mot ett ganska fyndigt Everton. Speciellt med James tillbaka. Behöver inte vara fel. Jag har inte gått på den vägen och jag har inte haft han och fingrat på när jag har kikat på ett free hit bygge i alla fall. Jag ska säga det att deadline för Game Week 18 är tisdag eftermiddag 17:30. Sheffield Newcastle sparkar igång där vid 19 förhoppningsvis. Vi vet ju inte vad som kommer hända med Game Week 18 och som sagt, jag tycker inte. Det finns så många, om man ska dra free hit, finns det många spelare som ändå kan vara möjliggörare, som är billiga, som ändå kan göra det bra. Så jag tror man kan få ihop ett free hit-lag som är helt okej ändå. Så därför rekommenderar jag att hålla på det. Och en av anledningarna är att vi kan inte ens vara helt säkra på att det kommer komma press på Premier League att även nu får ni ställa in. Vi vet att det har kommit en lockdown i Storbritannien. Däremot så i samma skede så sa de att fotbollen skulle rulla på. Men det är sånt som kan ändras. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Så att jag tänker hålla på det långt fram. Dessutom som sagt, det kanske är så att den spelas men att det kommer vara helt, inte lika många lag som spelar eller andra matcher. Vi var inne på det Southampton som skulle spela FA-cup i helgen. Den matchen blir inte av. Kan det vara så att Southampton match flyttas in till Game Week 18? Ja, jag vet inte. Alltså, det är så mycket som kan hända. Förra avsnittet tror jag vi döpte till avvakta. Jag tycker att det kan få ligga med även här.
Ja, men precis. Ska vi nämna det också att det är väl lottning i FA-cupen på måndag, va? Mm. För fjärde och femte rundan. Och där kan vi väl se lite, i och med att det är både fjärde och femte rundan som lottas, som är inte helt ute och cyklar, så ser vi också vilka som har bra chans att nå den sjätte rundan. Och den är ju intressant för att når man sjätte rundan så flyttar man väl, de lagen som når sjätte rundan får sin match i Game Week 29 flyttad förmodligen till Game Week 26.
Mm.
Utifrån att det är typ den enda Game Weeken som det finns plats vid. Så där kan jag vara läge att hålla lite span på lottningen.
Mm, absolut. Vi kanske ska gå över till lite lyssnarfrågor och sen stänga det här avsnittet. Vi har fått in en hel del. Vi har väl avhandlat ganska mycket. Här är ju något du var inne på där, Fredrik. Jesper Lövstad skriver: när man tjuvkikar på en del free hit-lag på Twitter ser de i stort sett identiska ut. De flesta har ett femman i mitt fält med De Bruyne, Bruno, Saka, Son och Sterling eller Rashford. Samt anfall med Laka och Wilson. Så för att sticka ut bland alla free hit-lag, vilken är differential-spelare om ni får välja en? Och vi har väl varit inne på det, alltså att det är... Man kommer sticka ut med sitt bench, med sitt free hit-lag, tror jag, oavsett. Och sen så kan man göra det mer eller mindre. Men även ett så kallat, vad ska man säga, ett klassiskt liksom Twitter free hit-lag, det kommer sticka ut. Så jag tycker inte att man ska kolla allt för mycket på det.
Nej, och sen måste du, jag vet att vi har nämnt i något avsnitt tidigare också, men det tåls att upprepas att så det är inte så vanligt att du sticker ut med en spelare, men det är kombinationerna som sticker ut. Att ha flera spelare kombinerat, det är det väldigt få som har just den kombinationen. Och sen är det så att, jag menar, om väldigt många köper en viss telefon, då är det förmodligen en ganska bra telefon. Om väldigt många har en viss typ av uppsättningsspelare, det är det förmodligen för att det är en ganska bra uppsättning. Om du själv har plockat ut ett lag där du känner nu sticker jag ut och du har inte sett någon annan som har det, det finns ingen, då är det ju antingen en total maniac eller så är det ett geni. Och gränsen däremellan är hårfin, och vi vet väl att de som går och vandrar på gränsen, de hamnar ofta på fel sida. Så att det behöver inte vara fel att liksom många lag på Twitter ser likadana ut. Var inte oroliga för det.
Nej. Asada Maya ställer en hel del frågor. Jag tänker vi väljer en. Han funderar på att ta in Stones eller Diaz från City och undrar hur man ska väga dem mot varandra. Stefan, hur resonerar du här?
Jag hade gått för Stones och sparat, alltså man sparar in 800 000. Och jag ser han som lika given just nu i den här säsongen. Och jag tror att Pep mer eller mindre har, eller han har liksom, hans roulette, Pep roulette har minskat i kraft, och framförallt kanske bland mittbackar.
Mm. Jag gillar den. Ska man välja en försvarare från City som man kan ställa emot, då är det ju Cancelo. Som kanske inte är lika given, även fast jag tycker att den borde vara det. Men han kommer få någon mer rotation än vad Stones och Diaz får, tror jag. Men just Stones eller Diaz, precis som jag var inne på i mitt free hit-lag, jag förväntar mig hålla nollor från dem. Inget mer än så. Det är klart det kan komma något, men jag tycker inte man kan räkna med det. Och då hade jag gått på det billigare valet, precis som du är inne på där, Stefan.
Ja, men jag tror Stones har spelat mindre minuter än Diaz. Man har redan tagit mer bonuspoäng än Diaz. Så att han är ju en bättre bonusspelare. Och sen jag tycker också att Cancelo kanske trumfar båda två. För att men han spelar liksom 6-7 matcher i rad. Får en vila och sen kör han 6-7 matcher till. Och under de 6-7 matcherna så tror jag att han kan ha betalat av det i offensiv utdelning. Vilket han har haft ganska otur med och inte dragit in nu då. Så att nej, han gillar jag.
Ja. Fredrik Anton Götesson här, han skriver att han har en full elva med spelare som spelar inför 18, bortsett från Sala och Justin som jag kommer låta sitta kvar i bygget under 18 då båda har dubbel i 19. Min fråga är då, om man nu sitter på någon spelare som inte spelar i Game Week 18, är det värt att ta minus för att få in en spelare som spelar då?
Nej, det hade jag inte gjort, inte med så fullt lag, då hade jag inte tagit några minus. Jag tror att han kommer behöva alla poäng han kan få, för det är trots allt, som vi menade på tidigare, en icke-designad för Game Week 18-11. Så att jag hade sparat de fyra minuspoängen.
Ja. Kan man spara, eller liksom klarar man 18-19 på ett bra sätt utan chip, då hade jag sparat alla dagar i veckan. För att det kommer bli en extremt krånglig säsong här på för att få ihop alla matcher. Och ser ut att kunna bli en hel del blanks också, med tanke på att det blir inställda matcher och de ska in någonstans.
Med den anledningen tror jag vet vad du kommer svara på Jesper Jonssons fråga här, Stefan. Han skriver att han gjorde en chansning och valde att spara free hit till senare blank game weeks. Istället tog jag minus 8 och har fullt lag till game week 18 förutom en målvakt och ett riktigt starkt lag till game week 19. Kommer detta att bita mig i baken, eller vad tror du, Stefan?
Nej, jag tror att det är en bra strategi. Jag kikade på det här, ja, men om Villas match går igenom, så ett alternativ är att jag kommer spela med 8 spelare i Game Week 18. För att jag tror att, ja, men som Game Week 29, det skulle kunna bli extremt mycket inställda matcher från bra lag. Och hur många av de pisslagen som spelar kommer jag vilja ha spelare från långsiktigt? Troligtvis inte speciellt många, men här i 18 då spelar ju liksom... Ja, men du kan ju välja 3 från City, svinbra. Du har Bruno, Wilson, du har många spelare att välja på som du även kan äga på lång sikt. Så att 18 bör man kunna klara rätt bra med tanke på de lagen som spelar.
Ja, vi som nu drar vårt free hit-lag här nu, vi kan ju sitta och hoppas på att den här FA Cup-helgen innebär en del skrällar och att en del av de tilltänkta topplagen och intressanta FPL-lagen åker ur så att de inte får blanks där. Men det är som du säger, det troliga är ju att de bästa lagen förmodligen kommer gå vidare.
Yes.
Ja, den här har varit inne på. Claes Brilan undrar hur många spelare man behöver ha för att undvika free hit. Som sagt, där handlar det nog inte om hur många utan vilka. Jag skulle säga, man behöver absolut inte tänka att man behöver få ihop ett fullt lag i alla fall. Pontus Nilsson är inne på en grej som jag inte har sett speciellt många kika på. Han undrar om det kan vara läge att byta ut Kevin De Bruyne mot Son för att frigöra lite pengar. Han vill nämligen göra Brewster till Bamford.
Nej, jag hade inte gjort det.
Ja, det var i Kano där. Och jag skulle kunna fylla i med någon ytterligare stämma. Jag hade inte bytt ut Kevin De Bruyne så som City ser ut just nu. Och med de fina matcherna, hur Kevin De Bruyne ser ut. Det hade jag inte gjort helt enkelt. Yes, flera som undrar om hur många spelare som behövs. Johan Engström då. Fredrik, hur ser ni på Game Week 18 för lag som United, City, Villa, Arsenal och Tottenham? Jag har dragit mitt free hit och funderar på hur jag ska balansera mitt lag, både formationsmässigt och med antal spelare från lagen ovan.
Ja, men det där är spännande just utifrån när du sitter och drar en free hit och liksom... Du går in på transfer så bara bockar du ur hela laget lite som i ett wildcard. Så det går ju liksom att börja på olika sätt. Du kan börja med att liksom bestämma att jag ska ha 3 från varje lag. Och så fyller du upp med de lagen och så får du fylla ut de sista platserna. Och det är nästan liksom hur du bygger laget, på vilket sätt du bygger, som ger hur slutresultatet blir. Jag föredrar ju att snarare gå liksom på vilka enskilda spelare vill jag ha. Känner jag att jag märker, de här kommer jag vilja ha. Jag hade 3-4 stycken som inte har lämnat bygget från det att jag började fingra på att ens dra frihet. Så var det, och då var det både premiums och billigare alternativ, ska sägas. Så till exempel en Callum Wilson som är en ganska så billig anfallare. Han kändes given att ha i laget. Men han tillhör ju inte liksom något av topplagen så. Så att, Jag bestämde liksom ingen formation eller att jag har ju till exempel bara två United-spelare. Det blev så. Jag kände liksom inget behov av att tvinga in en ytterligare, utan jag är nöjd med mitt lag som det är, och då fick det bli så.
Säg som där, du kommer trycka in Luke Shaw här efter vi stänger av podden.
Det kan jag ju inte göra.
Stefan, jag vet att Fredrik var inne i laggenomgångarna och sa att det är inte läge att lämna Liverpool-spelare. Däremot var ju du inne lite grann på det i ett wildcard-läge. Henrik Nellö här, han undrar om det är dags att lämna dem. Han sa det, och ja, jag är bitter. Jag har redan bytt bort alla mina Liverpool-spelare. Det gjordes direkt efter förra matchen. Men du var samtidigt inne på att kanske byta tillbaka dem till 19, i alla fall någon.
Ja, någon absolut. Jag tycker som Robertson tycker jag fortsatt ser högintressant. Men som sagt, de visar ju absolut inte upp form nu liksom mot Southampton. Jag tyckte de skapade väldigt lite, och det har de väl gjort egentligen hela julen här. Jag vet inte vad det beror på. Det kan ju bero på att de har gått på liksom en tunn trupp under en längre tid. Och att det är lite slitna spelare och så. Jag tror Salah, han har väl haft ett skott på mål här på tre omgångar. Så att han gör ju inget skäl för den dyra pengen som han har. Och det i kombination med lite tuffare matcher efter dubben gör liksom att det finns ett case. Samtidigt så har han ju en dubbelomgång. Och liksom, det kommer vara högt ägt. Så att det är en stor risk att sitta utan. Men liksom, tror man att med på andra lag och spelare så tycker jag att det finns ett case.
Ja, Fredrik, Robert Jonsson ställer just den frågan. Hur gör man med Salah?
Ja, men det beror till att börja med på, sitter du med De Bruyne eller inte? För gör du inte det, då är det ett ganska enkelt val att plocka in honom. Och sen såklart beroende på om du har tänkt spela chip eller så. Men jag sitter ju med Salah mitt privata. Jag kommer att hålla honom över 19, för att stressa ut honom nu. Och sen så flyger han i Game Week 19. Gör mål mot United och liksom hattrick mot Burnley. Då kommer man ju aldrig förlåta sig själv. Och jag tycker att det är ett ganska lågriskbeslut att vänta till Game Week 20 med att ta ut honom. Så att jag kommer att hålla honom åtminstone över double Game Weeken.
Ja, jag instämmer där. Jag tycker absolut att det finns läge. Sen så håller jag med. Jag tycker att Kevin De Bruyne bör sitta där. Och han går före Salah som det är just nu. Men han sitter ganska bra med båda. Och dessutom en Bruno som ska in där. Det blir mycket pengar såklart. Yes, Jonas Wallman, Stefan. Han vill ha tips på tre spelare som kan rädda hans miniliga. Det vill säga tre spelare som inte alla redan sitter på oss kan överraska här i Game Week 18 och respektive Game Week 19. Nu vet vi inte hur hans miniliga ser ut, men vi kan väl ändå ha lite tips, tänker jag.
Men Sterling är väl en sån spelare som kan vara en riktig superdifferential. Mm. Det skulle ju kunna vara att man går dubblar upp i De Bruyne och Sterling till exempel. Kollar man på deras matcher, de har Brighton, Crystal Palace, Villa och Sheffield hemma. Och West Brom och Burnley borta de kommande sex. Så att hur mycket poäng de kan göra är liksom skrivet i stjärnorna, givet att de även visar offensiv form här på slutet. Så att jag tror att liksom gå tungt i City, det kommer liksom folk kommer ta in De Bruyne och någon back, men liksom och trippla upp där tror jag kan vara en fin väg att gå. Sen tror jag även mycket på Callum Wilson. Frågan är bara när man ska byta in honom. Men som sagt, definitivt från 20 och framåt tycker jag han ser högintressant ut. Annars så liksom, men de flesta sitter väl med West Ham killar redan, men det är också ett lag som känns riktigt intressant här för double.
Ja, avslutningsvis, sista frågan kommer till dig, Fredrik, och du hade ju redan med Newcastle-försvarare i ditt free hit-lag, men det kanske var lite kopplat till budget och sånt. Christian Olsson undrar vilken den bästa Newcastle-försvararen är att ha i sitt free hit-lag.
Jag tycker att det är Kieran Clarke, och det är just för hans huvudspel och kombinerat då med ett ganska så angenämt pris. Du har ju Federico Fernandes också, och jag ligger han på 4,7, det är väl ett par lite dyrare. Men utifrån som vilken match man spelar och Ja, men du har ju liksom en Jamal Lewis där som drogs med skada, som inte har liksom fått spela så mycket innan det och inte varit så bra som man kanske trodde att han skulle vara där. Visst, Fabian Schär har varit bra, men nej, för mig är det Kieran Clark som är det givna valet från Newcastle.
Mm. Jag gillar Clark, backar det. Tycker i och för sig att Fabian Schär är en sån där spelare som historiskt har kunnat ta en hel del offensiva poäng också. Så att han är ju väl den dyraste Newcastle-försvararen, tror jag.
4,9 ligger han på sig.
Ja. Ja, nej, men det var ungefär det vi hade för den här veckan. Och som sagt, jag tycker att man sitter väldigt lugn i båten, inväntar och ser vad som kommer hända. Och sen så fattar man sina beslut, dels efter FA-cupen där vi ser vilka spelare som roteras, kanske får vila lite inför Game Week 18. Men även på grund av skador och sjukdomsutbrott. Det är min stora rekommendation. Jag önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 18. Och så är vi inom kort tillbaka och ska prata upp Double Game Week 19. Som också kommer vara en väldigt intressant Game Week. Oavsett om du ska spela en bench boost eller hur du ska ta dig igenom den veckan. Stort tack för mig och lycka till framöver.
Lycka till.
Ha det gott. Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.